ELU-arkivet. Kristen undervisning från ELU.
Vi inleder med att be. Tack Gud för att du är här. Tack för att du vill kommunicera och tala med oss. Jag ber om din helige andes närvaro. Hjälp mig att tala klart och tydligt. Och hjälp oss alla att lyssna vad du har att säga. Amen. Rättfärdig och rättvis är han. Det är ett citat ur Saltaren. Det är inte alls det. Det är ett citat ur femte Mosebok. Och det har jag bara valt som rubrik. För en fördel när man ska tala på ELUs läger, det är att man som talare får en ganska lång text där det står från ledningsgruppen. Ungefär det här tycker vi att du ska säga. Och så tycker vi att du ska ha utgå från de här bibelorden ungefär. Det är väldigt bra, för då är liksom halva planeringen gjord. Och det här är en mening, eller ett påstående, ur en av texterna som jag fick som önskemål att jag skulle använda, femte Mosebok 32. Där står att rättfärdig och rättvis är han. Och han är ju såklart Gud. Och jag har fått två pass här nu. Och på det första här så kommer vi prata lite, som jag skriver, om Gud och hans egenskaper. Jag kommer prata lite, undervisa om vem Gud är och om hans egenskaper och vad de säger om honom och om våra liv. Och sen så blir det paus eller smågrupp tror jag. Och under min andra halva så kommer jag tala lite mer om en särskild del eller ett särskilt tillfälle då vi ser Guds egenskaper. Men de två kanske viktigaste egenskaperna hos Gud, det är såklart svårt att säga två viktigaste, men två av de viktigaste i alla fall, det är att Gud är helig och det är att Gud är kärlek. Ni har säkert hört talas om det här förut, om ni har varit på läget förut. Och det är för att det här är två helt avgörande bitar om vem Gud är. Om vi inte har någon förståelse för Guds helighet och Guds kärlek, så blir det väldigt svårt att förstå vem Gud är. Och det handlar också inte om att bara liksom förstå det i sin hjärna, utan att förstå det i sitt inre. För det är Guds helighet och Guds kärlek som väldigt ofta är liksom grunden för hur Gud agerar. Hur många av er här är konfirmerade? Okej, typ alla. Det kanske rent av är ett krav för att få vara här, eller? Nej? Ja, i alla fall. Då har ni säkert hört talas om att helig betyder avskild. Kanske? Guds helighet. Helig betyder avskild. Och någon som är avskild, det är ju någon som är annorlunda eller skild från det övriga. Att Gud är helig betyder att han är radikalt annorlunda. Den beskrivningen av det har jag snott från en person som heter Olof Edsinger och skrivit en jättebra bok om det som heter In i den heliges närhet, tror jag. Men jag tror att han är okej med att jag snor hans uttalande. Att Gud är helig betyder att Gud är radikalt annorlunda. Alltså, han är annorlunda än oss människor och han är annorlunda än sin skapelse. Sättet som Gud är annorlunda på, det är att Gud är allt Gud är, 100%. Gud är alltså 100% kärlek. Han är 100% rättfärdig. Han är 100% god och så vidare. Inte som jag och kanske är du som är lite så här, jag tar mig själv som exempel. Jag är ju ganska kärleksfull och god. Men jag är också ganska självisk och dryg. Så att jag är liksom lite både och. Jag är ju inte lika dryg som alla, men jag är ändå liksom dryg. Tips: driv inte med den med mikrofonen. Det är bara dålig idé. Ja, nej men i alla fall. Jag är alltså lite delad i min personlighet. Jag är både god och jag är både självisk. Jag är både väldigt så här liksom väldigt. Jag har tillfällen då jag ger av mig själv osjälviskt. Men jag har många tillfällen då jag beter mig egoistiskt. Och det är inte, tror jag, för att jag är liksom ondare än genomsnittet, utan för att jag är en människa som har både gott och ont i mig. Gud är inte sån. Han är helt annorlunda än oss, därför han är allt han är fullt ut. Det är faktiskt så att Guds helighet innebär att det finns ingen som är Gud. Det finns ingen som är som Gud. Det finns ingen som liknar honom. Det finns ingen som kan liksom gå emot honom. Vi liknar honom i att vi är Guds avbild, men vi är inte på hans nivå såklart. Guds helighet betyder att Gud är utan brist. Att han är helt sann, att han är den högste. Man skulle kunna säga att Guds helighet är Guds mest grundläggande egenskap. Den nämns över 600 gånger i Gamla och Nya testamentet. Om vi ska förstå vem Gud är, så behöver vi förstå att Gud är den helige, den högste, den allsmäktige. När Gud ska beskriva sig själv för Mose, så gör han det genom att säga att han är jag är. J-H-V-H. Vi vet inte exakt hur det ska uttalas, men vi brukar säga Jahve ungefär. Det betyder att Gud är helt oberoende av allt annat. Det är ganska genialiskt egentligen att Gud uttrycker sig som så. Att han säger att jag är, det är mitt namn. Gud existerar alltså helt oberoende av allting annat. Det är också ett sätt där Gud är helt annorlunda än alla oss andra. Vi är helt beroende av Gud för att existera. Vi är beroende av luft. Vi är beroende av mat, vi är beroende av mängd saker. Men vi är ytterst sett beroende av att Gud håller oss vid liv. Vi är inte oändliga och eviga annat än att Gud håller oss vid liv. Gud är annorlunda. Gud existerar helt oberoende av allt annat. Och om allt annat upphör att existera, så upphör inte Gud att existera. Gud är den helige. Gud är den högste. Om du vill så får du bläddra fram din bibel och gå till Jesaja kapitel 6. Jesaja kapitel 6, vers 1-8 ska vi läsa. Jag läser, och texten kommer upp här också. Nu. Året då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten. Med två täckte de sina fötter. Och med två flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men det rörde han vid min mun och sa: när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Ni kan också bläddra till Andra Mosebok, kapitel 20. Andra Mosebok, kapitel 20, vers 18-21. Det här är när de är vid berget där de får budorden. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. När de såg det bävade de och höll sig på avstånd. De sa till Mose: tala du till oss så ska vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö. Men Mose sa till folket: var inte rädda. Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni ska frukta honom så att ni inte syndar. Folket stod på avstånd medan Mose gick närmare töcknet där Gud var. Guds helighet visar sig när Gud visar sig som den han är. Då märker vi av Guds helighet. Vad den gör med oss är att vi instinktivt inser: här är något som är heligare och större än vad jag är. Här är något eller någon inför vilken jag inte har någonting att komma med. Jag vet inte om ni har hört uttrycket någon gång att Gud tål inte synd. Eller Gud är allergisk mot synd. Om ni har hört det så skulle jag vilja att ni tänker bort det. Och tänker tvärtom. Att synden är allergisk mot Gud. Det är nämligen det som gör att Jesaja i den texten jag läste mer eller mindre förgås. Förgås är ett gammalt ord som betyder ungefär gå under. Varför gör han det? Därför att han får erfara Guds helighet. Och i det så erfar han också sin egen bristfällighet. Det här är reaktionen när en syndig, bristfällig människa kommer i närheten av Herren Sebaot. Vi börjar vackla, vi börjar bli rädda och vi börjar inse: här kommer jag gå under om jag kommer för nära. Därför synden bränns bort av Guds helighet. Det är därför som nästan varje gång när en ängel ska komma med ett budskap till någon så börjar den med att säga: var inte rädd, och sen säger den sitt budskap. Jag kan inte lova att det är exakt varje gång, men nästan varje gång. Det är av samma skäl. Människan upplever när vi möter det heliga att här är något större än mig. Vår tendens är att backa tillbaka. För vi märker att kommer jag nära det heliga, för nära, så kommer jag att förgås. Så kommer jag att liksom, jag kommer inte klara av det. Det är därför som folket inte vågar komma nära. De säger till och med till Mose: du får tala till oss och säga vad Gud har sagt. Men Gud får inte tala till oss direkt. Därför de erfar också Guds helighet. Guds helighet, alltså, för det första så är reaktionen instinktiv. Alltså, man hinner liksom inte, reflektera. Och så tror jag verkligen att det är på riktigt. Vi kan ha massa idéer om Gud. Vi kan vara oense om vad vi tror om Gud tycker om det här eller det där. Vi kan vara oense om vad vi tror om Gud på olika sätt. Men när vi verkligen möter Gud på djupet, då är reaktionen instinktiv. Och det är att när vi möter Guds helighet så ryggar vi lite tillbaka. Därför vi märker att här är någon som är större, starkare och högre än mig. Och inför honom kan jag bara liksom falla ner på knä och tillbe. På det sättet så är Guds helighet både attraktiv och skrämmande. Därför vi dras till det heliga. Men vi blir också lite rädda för det. Guds helighet är det som kan ge oss Guds fruktan. Guds fruktan betyder att frukta Gud. Men det betyder alltså inte att liksom vara rädd för Gud. Så att jag så här gömmer mig för att han ska straffa mig. Utan betyder att jag bävar inför Guds storhet. Och erkänner att han är den högste. Guds helighet präglar hur han agerar med sitt folk. Genom hela gamla testamentet. Genom hela nya testamentet. Det är för det som gör att han inte tolererar synden. Det är det som gör att han inte tolererar det orätta. Därför sanningen måste segra. Guds helighet är alltså grundläggande för att vi ska förstå vem Gud är. Och om jag inte erkänner Gud som den helige, som den högsta, som den som alltid har rätt i allt vad han påstår, även när han har mage att påstå något som inte jag håller med om. Om jag inte kan ha den inställningen i mitt hjärta och i mitt liv, så kommer jag heller inte kunna ha en intim gemenskap med honom. Därför jag kan inte ha gemenskap med Gud om jag försöker bestämma hur och vem Gud får vara. Guds helighet är inte det enda som sägs i Bibeln om Gud. Den står också en hel del om Guds kärlek. Och nu kommer vi läsa ett antal bibeltexter som är lite kortare. Men ni får gärna hänga med. Femte Mosebok kapitel 7. Femte Mosebok kapitel 7, vers 6-9. Står det så här. För du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Dig av alla folk på jordens yta har Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade gett era fäder som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Så ska du veta att endast Herren din Gud är din Gud. Den trofaste guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled när man älskar honom och håller hans bud. I Jeremia 29 och 11 står det så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ett kapitel senare i Jeremia. Fjärran ifrån uppenbarar sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Än en gång ska jag upprätta dig och du ska bli upprättad, du jungfru Israel. Än en gång ska du ta din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Och det sista stället. Hosea 11. Med lena band drog jag dem. med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Det här är några axplock. Men Gamla testamentet är fullt av ställen som beskriver hur Gud är en Gud som älskar. Och kom ihåg vad jag sa. Allt Gud är han till 100%. Så han är 100% helig och han är 100% kärlek. Guds kärlek är också vad som driver honom att handla. Vad som gör att han har förbarmande med sitt folk genom hela historien. Och med dig och mig. Guds kärlek är en del av Guds väsen. En annan sak är att Guds kärlek kräver ingen motprestation. Det är alltså han, det är som Gud säger här i texten jag läste. Att det är jag, Gud, som har utvalt dig bland alla folk på jordens yta. Det är alltså Gud som valde ut Israel. Inte Israel som valde ut Gud. Och så sa Gud, okej då. Det är Gud som säger att jag vet vilka tankar jag har för dig. Nämligen goda tankar. Och det är Gud som säger, med evig kärlek har jag älskat dig. Och därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Det är Gud hela tiden som är initiativtagaren. Och det är Gud som är den som leder folket ut ur Egypten. Det är Gud som räddar dem genom hela Gamla testamentet. Och slutgiltigt såklart när han blir människa i Jesus från Nazaret. Det är hela tiden Gud som är aktören. Guds helighet och Guds kärlek syns i hur han agerar. Därför att han agerar alltid så att rätten vinner. Och han reagerar alltid så att hans folk blir skyddat. Du har säkert hört flera gånger att Gud är kärlek och att Gud älskar dig. Och det är så lätt att de orden liksom blir något jag vet om. Men det är inte lika lätt att få dem att landa i ditt inre. En sak du kan komma ihåg då, det är att Gud är inte snål. Och med det menar jag att det är inte så att Gud säger så här till folket. Ja, jag älskar er. Men eftersom att ni har gjort det här och det här och det här. Och de gjorde ganska mycket dumt. Alltså hela Gamla testamentet är ju berättelsen om ett folk som säger jepp, vi ska tro på dig, vi ska följa förbundet, vi ska lyda dig. Och så gör de det i typ en kvart. Och sen så börjar de tillbe andra gudar. Ibland går det några år. Men ni fattar poängen. Det är liksom hela det. Och det är inte så att Gud säger, jag älskar er men ni har gjort det här så att ni får 83% av välsignelsen som jag hade tänkt mig. Utan han ger dem allt gott. Därför att han älskar. Detsamma gäller faktiskt dig. Det är inte så att Gud älskar dig för att du är en människa och det Gud sysslar med är att han älskar. Och så är du en del av ett kollektiv. Du är en del av ett kollektiv. Tacka Gud för det. Men det är faktiskt så att Gud bryr sig om dig på personbasis. Och han vet allt som du har gjort. Han vet allt dumt du har gjort, alla bra grejer du har gjort. Oavsett vem du är så är Gud inte snål mot dig. Utan han vill ge dig all sin välsignelse. Därför att han är kärlek. Därför att han är helig. Och det betyder att han vill bli känd som den han är. Och det ärar faktiskt Gud att ge oss av sin godhet, av sin kärlek. Så Guds helighet och kärlek. Ett annat sätt att uttrycka vad det innebär är att Gud gör alltid det som är rätt. Han är helig och det gör att han alltid värnar om rätten, om rättvisa, om rättfärdighet, om det goda. Han är kärlek och det gör att han alltid möter med nåd den som vänder sig till honom. Hans helighet gör såklart också att det finns ett domsperspektiv, skulle man kunna säga. Den som framhärdar i det onda får en dag möta domen. Men Gud möter alltid den med nåd som ber honom om det. För Gud gör alltid det som är rätt. Vad Guds helighet och kärlek innebär, det innebär också att Gud framför allt agerar för sitt namns skull och för sitt folks bästa. För sitt namns skull, det betyder alltså att när vi säger Guds namn så står ju namnet i Bibeln. Det är inte bara så här, ja, jag heter Mikael och så säger ni Mikael så lyssnar jag. Utan namnet står också för vem personen är. Så när vi säger att Gud agerar för sitt namns skull så är det att Gud agerar för att hans namn inte ska dras i smutsen. Gud agerar för att han ska hållas helig och för sitt folks bästa. Det är vad Guds helighet och vad Guds kärlek handlar om. Så det betyder att när du möter ställen i Gamla testamentet eller i Nya testamentet som du har svårt att förstå, så ska du backa några meter, alltså inte fysiskt, men alltså backa lite. Och se den stora bilden och försöka se hur hänger det här ihop med Guds helighet och Guds kärlek. Hur är det här ett uttryck för att Gud handlar för sitt namns skull och för folkets bästa? Det är alltid rätt fråga att ställa sig när vi möter Bibeln. Yes. Vi ska byta lite spår nu också. Jag har ju förstått att lägets tema här är Hosianna, Herre fräls oss. Så jag ska säga några ord om vad det också betyder. Ja, ordagrant betyder det ungefär Herre fräls oss eller Herre rädda oss, ordet Hosianna. Det är alltså ett utrop och en bön. Och det är en bön som vi ganska ofta måste be. Herre, rädda mig, fräls mig, visa mig nåd. Och eftersom vi vet att Gud är både helig och kärleksfull och god, så kan vi be den bönen frimodigt. Faktum är att begreppet Hosianna, Herre fräls oss, faktiskt bara förekommer på ett ställe i hela Gamla testamentet. Och det är Saltaren 118:25. Vi behöver inte läsa det just nu, men du kan göra en mental notering eller en fysisk och skriva att Saltaren 118:25. Det är där begreppet Hosianna finns i Gamla testamentet. Och det är det enda stället faktiskt. Det är två hebreiska ord. Här så reserverar jag mig för uttalet här, men det är alltså Hosianna ungefär. Jag kan inte hebreiska. Men det är två stycken ord. Båda de, alltså herre rädda, till exempel, rädda oss. Orden finns på många fler ställen i Gamla testamentet. Men tillsammans finns de bara vid ett tillfälle. Det är alltså en bön om Guds räddning. Det intressanta är att när vi kommer till Nya testamentet så har det ju gått ganska många sekel. Och då har liksom betydelsen förskjutits. Och det är inget konstigt, som ni vet, det gör ju ord. Alltså språk utvecklas ju. Så ord används ju inte på samma sätt. Är ni med på vad jag menar? Alltså om man tar ett ord som grymt, så egentligen betyder det ju något som är väldigt elakt och ondskefullt. Det var en väldigt grym behandling av den här personen. Men i vår tid så har vi i alla fall i vår generation så betyder ju grymt väldigt. Alltså det var ju väldigt grymt, vad häftigt. Eller jag är grymt trött, jag är väldigt trött. Nu har jag tryckt bort den här. Det var ju dumt. Nej. Ja, jobbiga. Får se vad som händer. Ja, strunt samma. På samma sätt så har ordet hosianna förskjutits. Så när vi kommer till Nya testamentet så är det mera en slags ett hyllningsrop för att Herren har frälst oss. Så tänk så här. Tänk att du ramlar i en bassäng och håller på att drunkna. Och säger, då kommer någon förbi och säger, hjälp mig. Det är liksom första hosianna. I Nya testamentet så har det mer blivit ett glädjerop. Om du är i vår räddning så kommer räddaren. Bara, yes! Nu blir vi räddade. Det är därför de säger hosianna till Davids son. Eller hosianna till någon. Därför det är ett sätt att säga, Herre rädda oss. Och det är så att säga, yes, nu kommer räddningen. Så det är vad hosianna har blivit, kan man säga. Jag ska se om jag hittar rätt här. Ja, titta. Fram här då. Precis. I NT så är det ett hyllningsrop. Hosianna. Därför så är det gott att be om frälsning. Men följer du Jesus så behöver du inte be att Gud ska frälsa dig. Du ska såklart omvända dig när du inser synd i ditt eget liv. Men du kan framförallt tacka Gud för att han har räddat dig. Och ropa hosianna. Dagens bibelord som jag började med, 5 Mosebok 32:4, tycker jag sammanfattar det hela. Gud är helig. Gud är kärlek. Gud har frälst oss. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. För alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Det här är det sista Mose säger. Inte bokstavligt sista, men det är från hans avskedstal innan han dör. Kan det här få bli refrängen i ditt och mitt liv? Att vi är medvetna om att den helige, kärleksfulle alltid är rätt och fullkomlig. Alltid utan svek. Att hans handlingar alltid är rätta. Då kommer vi ha mycket lättare att ta emot livets utmaningar och svårigheter. Därför vi vet att vi tror på en Gud utan svek. Yes! Nu ska vi gå vidare och titta på en historisk händelse där både Guds kärlek och helighet blir tydliga. Det är uttåget ur Egypten. Och att jag har valt det är inte en slump. Det beror delvis på att Caroline Löfqvist bad mig prata om det. Men det beror också på att det här är en händelse som återkommer hela tiden. Genom hela GT och genom hela NT. Så refererar sig tillbaka till uttåget ur Egypten när Gud räddade sitt folk som tillfället då, liksom huvudtillfället då Guds trofasthet och kärlek och omsorg om sitt folk verkligen visar sig. Därför så pratar vi om det ofta i kyrkan och vi borde göra det ännu mer kanske. Till exempel varje gång du är i kyrkan och firar nattvard så är det en påminnelse om att Gud räddade sitt folk ur Egypten. Lite bakgrundsfakta bara. Vad som har hänt är ju alltså att i början av Bibeln så väljer Gud ut Abraham, Isak, Jakob till att bli stamfäder. Han låter att de ska bli ett folk. Josef. Har ni hört talas om kanske? Han kommer ju till Egypten. Hans, Hans syskon säljer honom för de är arga på honom för att han var deras fars favoritbarn. Och för att han också var, om vi ska vara ärliga, han var inte så himla smidig, Josef. Men det är en annan historia. Han hamnar i Egypten. Han blir den näst mäktigaste i hela landet. Bara farao är mäktigare. Efter några generationer, alltså sen så kommer hans familj, Josefs familj, kommer dit också. Så de är typ 70 pers där när den delen av berättelsen slutar. Sen efter några generationer så är de ett stort folk. Och då kommer det en ny farao som inte visste vem Josef var. Och han tänker, de här hebreerna, de är lite för många. Bäst att göra dem till slavar. Och så blir de slavar. Och så är de det. Det intressanta är att det här är inte en överraskning för Gud. För om vi läser i första Mosebok 15, så säger Gud det. Att exakt det här kommer hända. Ni kommer bli slavar och förtryckta. Det kommer gå åt skogen. Men jag kommer rädda er och ni kommer komma därifrån med massa rikedomar. Och exakt det händer sen. Flera sekel senare. Gud, det går liksom inte att överraska Gud. Gud känner till historien. Gud bestämmer inte allt som händer i historien. För människor har ett stort utrymme att agera själva. Men ingen människa kan överraska Gud. Så Gud bara, wow, det där hade jag inte väntat mig. Utan han har koll på läget. Nu kom de där upp allihopa samtidigt. Skitsamma. Det första, då vet ni mina punkter här. Gud tolererar inte förtryck. Gud använder den svage, den mäktige förlorar alltid. Och Herren räddar alltid sitt folk. Gud tolererar inte förtryck. Det här kan vi läsa om. Nu kommer jag läsa lite bibel här. Ni kan bläddra fram andra Mosebok kapitel 3, vers 1-10. Andra Mosebok kapitel 3, vers 1-10. Mose vallade sina får åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom i busken. Mose! Mose! Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för han bävade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur landet, upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananéer, hetiter, amoréer, periser, hiver och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. En detalj är att vi ser att det står här att Mose bävade för att se på Gud. Det här är samma sak som det jag nämnde innan med Guds helighet som gör att vi döljer oss lite eller att vi inte helt vågar komma nära Gud. Men det är inte poängen här. Poängen här är att Gud tolererar inte förtryck och han har sett att hans folk förtrycks och han tänker rädda dem. Till ett land som flödar av mjölk och honung. Man kan ju tycka vad man vill om mjölk och honung. Men det symboliserar det finaste och rikaste man kunde ha. Det var mjölk och honung. Så det betyder att det är ett rikt och gott land. Där det finns mycket god mat och goda rikedomar. Det är vad det betyder. Men Gud ser sitt folk. Det är alltså gott 400 år. Så att det betyder alltså att Gud har alltså inte samma perspektiv som du och jag har när vi tycker att något tar lång tid. Men jag tröttnar på om jag måste vänta i en telefonkö i 20 minuter. Men Gud har liksom ett annat tidsperspektiv. Men i slutändan så kommer inte Gud att tillåta förtryck. Och han känner sitt folks lidande. Det här är som en refräng också det genom hela gamla testamentet. Att folk, eller att Gud tar hand om sitt folk. Ibland så ser vi hur han som en konsekvens av folkets synd liksom lyfter bort sin hand. Och man tänker att liksom Gud skyddar folket genom att hålla sin hand framför dem. Så är det ibland som att han lyfter bort den som en konsekvens av folkets synd. Men i slutändan tar han alltid hand om folket. Därför han tolererar inte förtryck av sitt folk. Och han tolererar inte förtryck av någon annan heller. Det här är grundläggande också när vi ser på hur Gud vill att folket ska agera. Så är det när Gud liksom blir sur på sitt folk, så är det ofta för att de inte tar hand om den fattige, faderlösa, förlåt, för den faderlösa änkan och invandraren. Det var de tre svagaste grupperna. Så när de alltså inte tar hand om den svage, då så hotar, eller hotar, då blir Gud liksom arg. En annan intressant sak när det gäller det här med förtrycket och befrielsen är att Gud talar om att han kommer att befria folket. Han talar om att han har sett deras lidande och att han kommer att befria dem. Och när Gud lovar någonting, då vet vi att det kommer att hända. Gud befriar folket. Gud har sett deras lidande. Gud är inte annorlunda idag än för 2, 3, 10, 20 tusen år sedan. Så Gud ser lidande också idag. Han ser förtrycket som människor utsätts för. Och han ser också lidande som du och jag möter i vårt eget liv. Och där är budskapet att Gud kommer och vill lyfta lidande av oss. Inte lidande i alla avseenden. Därför att leva som kristen kommer att innebära motgångar. Men Gud kommer att ta dig igenom det. Så att slutresultatet är glädje och seger. Åtminstone senast på uppståndelsens dag. Men Gud har koll på läget och Gud tolererar inte förtryck. Det betyder att du och jag också är kallade att stå emot förtryck där vi ser det. Vare sig det är förtryck på stor nivå, samhällsnivå, eller om det är liksom mobbing i vår bekantskapskrets. Gud ser inte mellan fingrarna på det. Och därför ska heller inte vi göra det. En annan intressant detalj som vi kommer återkomma till lite senare, som inte stod i den här texten, men det är att det står att Herren ska förhärda faraos hjärta. Alltså att förhärda något är att göra något hårt. Herren ska göra faros hjärta hårt. Så även att det kommer hända att faros hjärta är hårt och hårdnar, inte heller det är någon överraskning för Gud. Gud tolererar inte förtryck. Han räddar sitt folk och han förväntar sig att hans folk också står på den svages sida. Punkt nummer 2 är att Gud använder den svage. Och då läser vi vidare samma text, vers 11-15. Men Mose sa till Gud, vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, jag ska vara med dig och här är det ett tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut i Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa de Mose till Gud, om jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn, jag är har sänt mig till er. Och Gud sa sedan till Mose, så ska du säga till Israels barn, Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Det här händer igen sen. Att Gud sänder Mose och Mose säger, nej men jag kan inte, jag är så dålig på att prata. Gud använder den svage. Alltså Moses spontana reaktion, det var inte så här, yes, jag får vara Guds hjälte. Nu kör vi. Utan hans reaktion är, nej men här finns det ingen som är starkare och bättre. Ungefär. Mose är svag. Det intressanta är när Mose ber om att, så här, vem har sänt mig? När Mose ber om att alltså få någon form av bekräftelse från Herren. Så säger inte Herren, jag ska göra massa coola grejer. Du har de här bra egenskaperna. Eller jag har gett dig de här gåvorna. Utan Herren svarar med vem han är. Jag är. Alltså jag är den som existerar. Den som finns. Oberoende av allting. Den högste. Och det är det som gör att Mose lyckas med uppdraget till sist. Att han är sänd av den helige. Den allsmäktige, han som är. Där i ligger Moses styrka. Inte i hans vältalighet. Inte i hans fantastiska karriär. Inte i att han har en personlighet som är jättesmord och jättehelgad. Utan i att han är sänd av Herren. Det här är en av de viktigaste lärdomarna du och jag kan göra också när det gäller vårt eget liv. Poängen för vad du kan göra i Guds rike, hur Gud kan använda dig, det är inte hur skicklig du är, hur modig du är, hur bra du är på att predika eller hur bra du är på att förmedla profetiska tilltal vad det nu är. Det väsentliga är att du tillhör han som är och att det är han som sänder dig. Det är därifrån kraften kommer. Det är därför det inte bara är en klyscha att Gud använder den svage, utan det är en djup visdom i att ju mindre jag själv har att komma med, desto mer kan Gud använda mig. Det är en liten självmotsägelse där kanske. Men det ligger en djup poäng i det. Gud använde Mose helt enkelt för att han hade valt ut honom. Och Mose var sannoliken inte perfekt. Mose fick ju inte ens, han är den, inom judendomen så är han liksom den största profeten. Men han lyckades inte med uppdraget. För han får inte ens komma in i landet för han var olydig mot Gud. Det är också ett annat bibelstudium. Men det har att göra med en klippa och en stav och vatten. Men så att även Moses som är den största, han föll på mållinjen. Det betyder även du och jag som inte är den största profeten kan få bli använda av Gud. Även den som snubblar och faller. Och det är för att tillhör vi Gud så är det han som sänder oss. Därför så finns det ett mandat. Gud använder den svage. Nästa poäng är den motsatta då, eller parallellpoängen. den mäktige förlorar alltid. Alltså den som tycker att den har koll på läget. Vi ser det här i Gamla testamentet, i Farao kanske är det bästa exemplet. Vi ser det också när Jesus möter fariseer och skriftlärda. Det är de som tycker att de kan Guds ord, som har koll på läget. Jag kan lagen, jag är faktiskt den som alla kommer till och frågar om råd, för jag är så smart. Den förlorar alltid mot Jesus. Ja, alla förlorar ju mot Jesus, men ni förstår min poäng. Jag tänkte inte att vi skulle läsa hela texten om plågorna, men jag kan säga, läs andra Moseboks första halva som handlar om det. Det som händer är alltså att Gud sänder Mose och hans bror Aaron. Mose säger, kan jag inte få ha Aaron som min sidekick, säger han inte, men sådana som talar i mitt ställe liksom. Det var någon. Så Gud skickar Mose och Aaron till Farao och de säger, kan du låta vårt folk gå? Men han säger nej. Har ni sett den här filmen Prinsen av Egypten, den här animerade filmen? Hur många har gjort den? Upp en hand upp. Ja, ganska många. Den är faktiskt, det är på detaljnivå så avviker lite från Bibeln, men den är faktiskt en ganska bra filmatisering tycker jag av bibelordet. Vad som händer. Det som händer är alltså att Farao säger nej och så kommer det ett antal plågor, 10 stycken, varav den 10:e sista också har ett drag av liksom dom eller konsekvens. Det är flera av dem, men plågorna samtliga är liksom ett sätt, det är liksom inte bara random vilka det är, utan det är ett sätt där Gud visar att han är mäktigare. Nilen såg, alltså floden Nilen såg som gudomlig och Farao var en gudomlig stad som kunde liksom styra Nilen. Nilen blir till blod. Gud säger, haha, jag kan göra din lilla Nil till blod om jag vill. För du är en liten mygga jämfört med mig. Det är jag som parafraserar Gud. Men ni förstår. Alltså det är ett sätt att säga det. Grodor, det är liksom kaos av det som skulle vara ordning i skapelseberättelsen. Så finns det liksom en parallell där. Samma med mygg och flugor. Om man tittar noggrant så finns det paralleller till skapelseberättelsen och till hur egyptierna såg på livet och gudomen. Alltså gudomlighet. Där Gud visar, jag är herre över det som ni tror är gudomligt. Solen, Nilen, naturen, djuren. Jag bestämmer. Kan du inse att jag är en mäktig och släppa mitt folk? Är ungefär budskapet. Det intressanta är att det som händer är att Farao förhärdar sitt hjärta. Om man kollar, det är 10 plågor. I ungefär hälften av dem så står det att Farao gjorde sitt hjärta hårt. Och det är ett sätt att uttrycka att han inte var mottaglig för Guds tilltal. Att han inte var mottaglig för sanningen. Det är vad det har ett hårt hjärta. Farao gjorde sitt hjärta hårt. Och det sker gång på gång. Att det kommer en plåga. Farao säger, jag måste nog kanske släppa dem. Det här blir inte bra. Och sen så slutar plågan. Och då tänker Farao, haha, det gick visst bra. Jag är minsann Farao. Ni ska vara slavar igen. Och så håller det på så. Han lär sig liksom inte läxan. Efter ett tag, vid den 6:e plågan, så står det att Herren gjorde Faraos hjärta hårt. Varför står det så? Därför att när Farao är så hårdhjärtad så vänder Gud emot honom själv så att det blir ännu tydligare hur fel ute han är. Han gör alltså det för att visa hur mäktig han är, för att egyptierna och folket ska förstå. Farao framhärdar i sin synd genom att han, när han har chans att omvända sig, så gör han sitt hjärta hårt igen när han ser, han tänker, jag kom kanske undan. Och här finns en varning lite grann till dig och mig. Inte så att vi är Farao, men principen kan finnas i ditt och mitt liv också. att jag brottas med något som jag vet är synd. Jag gör något som jag vet det här var syndfullt. Och så tänker jag, okej, jag kanske ska omvända mig. Men så märker jag, men jag kom undan den här gången. Då kanske jag kan gå bra igen. Och så fortsätter man så. Risken med det är att du gör ditt hjärta hårt. Och att Gud en vacker dag vänder den hårdheten mot dig. Jag säger inte det här för att skrämma upp dig. Utan för att visa att det här är något som förekommer i Bibeln. Och därför är det värt att ta din synd på allvar. När Herren talar till dig, och det gör han ju primärt genom Bibeln, så är det värt att ta det på allvar, för det spelar roll. Kom ihåg, Gud är helig, nådefull, kärleksfull, så han tar oss alltid till sig när vi vänder oss till honom. Men det finns en varning här, att inte framhärda i det onda som farao gjorde. För den mäktige förlorar alltid. Den som tror att den har sitt på det torra, den förlorar i slutändan. Gud använder den svage. Den mäktige förlorar alltid. Jag tar det där som att jag har 5 minuter kvar. Viktigaste poängen. Herren räddar alltid sitt folk. Har ni läsa bibeltexterna som jag skrev förra? Ja, lite. Ja, perfekt. Där får vi se hur Gud räddar sitt folk slutgiltigt. Det som krävs är att allt förstfött dör i Egypten. Det är då farao fattar grejen och släpper folket. Men inte för att han har omvänt sig och i sitt hjärta förstår att Gud är den högsta. Utan för att han är förbittrad. Hur vet du det? Det vet jag för att jag har läst fortsättningen. Och jag ser hur det går. Att det förstfödda dödas, det är den slutgiltiga konsekvensen av faraos framhärdande i synd. Och det är också en slags parallell till början av andra Mosebok, när farao dödade alla förstfödda pojkar hos israeliterna för att de var för många. Herren räddar dock sitt folk. Och här det är det här som gör att den här påsken, uttåget ur Egypten, är den viktigaste händelsen i Israels historia. Kanske en av de allra viktigaste. Det är här Gud räddar folket från Egyptens slaveri och leder dem bort till en ny plats. Och det gör han med det här lammet. Det är också ett annat bibelstudium vad blod har för funktion i Bibeln. Men man kan säga att blod står för liv. Det är därför som offersystemet finns. Istället för att människans liv ska förgås, så förgås djurets liv ställföreträdande. Alltså istället för. De stryker lammets blod på dörrposterna. Och då går dödsängeln förbi. Det vill säga, den som är märkt av Herren, den som tillhör Herren, den undkommer domen. Och det är ju samma princip som finns i Nya testamentet. Den som tillhör Jesus, den som är frälst, den undkommer domen. Sen då, faraos hjärta var ju hårt. Återigen så ändrar han sig när han kommer på vad han har gjort. Och sätter efter israeliterna och ska jaga dem och ha ihjäl dem. De kommer till Röda havet. Herren delar havet så att israeliterna kan gå igenom. Också en nyckelhändelse. Att Gud delar havet så att folket kan gå igenom. Men inte egyptierna. För att rädda folket så går egyptierna under. Herren räddar sitt folk från slaveriet. Och han räddar dig och mig från vårt slaveri under synden, under det onda. Men en viktig poäng är också att Herren bara inte räddar folket från någonting. Han räddar folket till någonting. Nämligen till frihet, till att leva i Guds vilja. För det är det som är sann frihet, att leva i Guds vilja. Det är det som är poängen med lagen. Vare sig du tänker lagen som allt Gud säger eller lagen som är de 10 budorden, så är poängen inte att det här ska ni göra bara för att ni ska lyda mig, för jag tycker det är kul att folk lyder mig. Utan det är att det är Guds goda vilja är god att leva i. Jag ska avsluta med att läsa Andra Mosebok 20, vers 1-2. Andra Mosebok 20 är där budorden står. Och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Och sen kommer budorden. Igen. Det är för att Herren är den han är, som hans vilja är god att leva i. Det är för att Herren är den han är, som du har kraft att bli sänd av honom. Det jag försökt säga det här passet, det är dels att Gud inte tolererar förtryck. Därför blir den som förtrycker dömd förr eller senare av Gud. Och därför du och jag kallade att stå emot förtryck. Gud använder den svaga, den som är ödmjuk, den som inte har egna prestationer att komma med. Den använder Gud därför att det är Gud som sänder. Den mäktige förlorar alltid. Därför det går inte att vinna mot Gud. Det går inte att stå emot Guds vilja i slutändan. Därför i slutändan räddar Herren sitt folk. Uttåget ur Egypten och Röda havet är ett av de tydligaste exemplen på det. Men de kommer åter och åter i hela Bibeln. Och slutgiltigt när Jesus dör på korset och när han uppstår igen. Så Herren räddar sitt folk från slaveriet ur Egypten. Frågan är, hur ser ditt Egypten ut? Finns det slaveri i ditt liv? Alltså saker som tynger ner dig, saker som hindrar dig från att leva i det förlovade landet, i landet alltså att leva med Herren fullt ut. Synd som du sitter fast i. Förtryck eller annat sorg som andra människor lägger på dig. Den Gud som ledde folket ut ur Egypten genom Röda havet till Israel kan också rädda dig till intimitet och närhet med honom. Vi ber. Tack Gud för att du är den som sänder oss. Du är den som agerar genom oss. Och du är den som räddar oss. Jag ber för var och en av oss här inne att vi ska få lära känna dig och se dig allt mer. Att vi ska se vilka vägar du leder oss på. Och att vi ska få erfara hur du räddar oss från allt ont. Amen.